Välkommen till Ett varv i mina skor. En podd där jag skulle vilja låta personer testa att uppleva hur det är att inte se. Vad händer när vi förlorar synen som utgör 80% av våra sinnen? Jag heter Vispen, är intresserad av musik, mat och att möta andra människor. Jag är blind sedan födseln samt har autism. I varje avsnitt kommer jag att intervjua en person som får testa att bli ledsagad och att äta med ögonbindel. Personen får dessutom möjlighet att berätta om sitt liv. Alltså får vi också följa med en liten stund i dennes skor. Så här lät det när jag träffade Peter Lindgren som jobbat inom rättspsyk. Hej och välkommen till avsnitt 18 av Ett varv i mina skor. Idag kommer jag intervjua Peter Lindgren. Hej och välkommen hit.
Tack snälla.
Har du testat ögonbindel tidigare vid något tillfälle?
Jag förstår att det måste vara jättelänge sedan som jag hade ögonbindel. Det känns mycket mer ovant än vad jag hade trott.
Okej. Okay. Du hör ju också lite dåligt, visst är det så?
Ja, men jag har ju hörapparater. Men de här hörapparaterna hjälper mig ungefär som jag tror att alla andra har.
Vad skönt ändå att det funkar så pass bra. Har det varit så pass bra genom hela livet eller har utvecklingen gjort att hörapparaterna har blivit bättre?
Ja, men de har blivit jättemycket bättre. För de jag fick för kanske 15-20 år sedan, de var ju större och nu är det ju en massa såna här finesser med blå tand och man kan få tv-ljudet direkt i hörapparaterna och de är supersmarta och det finns massa olika program man kan ställa in sådär. Om man är till exempel på restaurang och så lyssnar de. I det här fallet hade det varit, om vi hade suttit så här tillsammans på en större restaurang, då hade jag stängt av ljudet sidledes och bakåt och bara fått apparaten att lyssna framåt på dig.
Ja, just det. Du har jobbat väldigt mycket med människor genom livet på olika sätt.
Ja, framförallt mina första 20 år i yrkeslivet var ju bara med människor. Jag hade en upplevde nästan att jag hade nästan som en kallelse att arbeta med folk. Inte religiöst på något sätt, men det var en inre drivkraft som fanns där redan när jag var tonåring. Och jag jobbade ideellt med barn- och ungdomsgrupper och jag började ganska tidigt jobba på timmar på fritidsgårdar, trots att jag nästan var i den åldern att man själv var besökare. Och sen så blev det behandlingshem, olika typer av socialt arbete. Men när jag var 40 år så hände det saker i min familj med sjukdom under många år som gjorde att jag faktiskt kände att jag behöver förändra mitt jobb. Jag kan inte jobba med människors problem när jag har så pass mycket egna problem hemma. Och då omskolade jag mig till båtbyggare. Men det har ju också inneburit att jag har jobbat med människor. Jag har jobbat mycket med arbetsledning eller som chef. Och har väl haft en naturlig fallenhet att jobba med ledning och skapa förtroende.
Ja. Du har ju till exempel jobbat inom rättspsyk.
Ja, det var ju en vansinnigt stor utmaning. Men det blir ju så här när man, jag tror att oavsett vad man arbetar med för yrke, om man är kock eller snickare eller frisör eller vad som helst, man vill bli bättre och bättre på det man gör. Och man vill också förstå vad det är för resultat eller vad mitt arbete får för effekt. Som socialarbetare så är det väldigt svårt att mäta. När jag har varit ute och byggt båt eller byggt båtinredningar så hux flux en dag så är ju den här inredningen klar och kunden kan hämta det här som jag har gjort och det är färdigt.
Ja, precis.
Men det blir det liksom aldrig när man jobbar med socialt arbete. Och för min del så har det lett till två saker. Det ena är att jag har funderat väldigt mycket över varför har det blivit som det har blivit. Vad är det som gör att den här människan som jag har framför mig sitter här på den här anstalten eller på det här behandlingshemmet eller vad det kan vara. Och det andra har ju varit min egen humanistiska utmaning att faktiskt kunna göra skillnad på sak och person. Alltså att förstå att den här människan som jag har framför mig har samma värde som jag sätter på mig själv och mina nära. Men deras handlingar kanske är rent förfärliga. Och det gjorde att jag faktiskt tog ett jobb på en institution där man sexualförbrytare, alltså vuxna män, pedofiler, satt. Och det som var gemensamt för de här männen, det var ju att de var dömda i tingsrätten för sina brott. Men de dömdes inte till fängelse, utan de dömdes till vård, för de ansågs inte vara vid sina sinnes... Ja, men de har bedömts varit psykiskt sjuka när de här brotten har begåtts. Och då ska de behandlas som om de ska få vård. Och där framför mig så hade jag 9 män som hade begått vedervärdiga övergrepp på barn. Och där skulle vi laga mat ihop och spela fia med knuff. Vi skulle vara ute och promenera och göra trevliga saker. Och det var en utmaning att kunna placera sig själv i det här sammanhanget och göra ett bra jobb.
Ja.
Hjärtat säger ju en sak och hjärnan säger någonting helt annat när man hamnar i de här situationerna.
Ja, det förstår jag.
Men när du hört talas om pedofiler, hur känner du inför män som har begått sexuella övergrepp på barn?
Ja, det är klart att jag tycker att det är väldigt, väldigt hemskt på alla sätt. Samtidigt som om man nu, som du säger, om man konstaterar efteråt att det här är en person som inte var vid sina sinnesfulla bruk, som hade psykiska anledningar, det är klart att jag tycker att det ändå...
Sällskapet med en liten alkoholfri fördrink här medan ni väntar på era förrätter.
Ja, absolut.
Då sitter den framför er och framför er bägge,
ja,
nu.
Tack så mycket.
Hoppas att det smakar.
Ja. Jag ska fortsätta svara på frågan här alldeles snart. Vi kan bara testa
det
den här.
Det luktar citrus.
Ja, det smakade också som det.
Ja, lite. Men det är inte bara citron. Nej, men det här är, en våldsam utmaning. Och jag förväntar mig inte att alla människor ska anta såna här utmaningar. Men med tanke på att jag hade jobbat i så många år med socialt arbete, så kände jag att jag behövde en sån här utmaning.
Hur var det då?
Ja, det var ju...
vården och... Behövde personerna vård på livstid, eller var det några som blev så pass bra att de kunde börja leva ute i vanliga samhället sen? Sådär?
Jag vet ju inte riktigt det nu. Men då under de här åren som jag jobbade med de här männen, så satt de satt på sluten psykiatrisk vård. Och för att det vårdkontraktet skulle hävas, så krävdes det antingen ett läkarintyg som, och det skulle då vara ett så kallat tvåläkarintyg. Två av varandra oberoende läkare skulle göra bedömningen att de faktiskt hade blivit friska. Och det sågs som tämligen osannolikt. För i den här vården som vi bedrev, så till skillnad från allt annat socialt arbete som jag har varit med och jobbat i, så har det funnits metoder. Man har haft metoder för att komma framåt, att påbörja en mognadsprocess till exempel. Och det är ju utifrån forskning, det finns liksom evidens för de metoderna. Men att arbeta med vuxna män som förgriper sig på barn, i alla fall då för några år sedan när jag jobbade med det här, så fanns det inga metoder, kända metoder, som skulle kunna göra att de här männen förändrades.
Okay.
Så att ja, de satt på det som är riktig livstid. De kan bli kvar i systemet ända fram till de dör.
Ja, precis.
Det här är ju någonting som samhället känner till, och man försöker flytta på de här personerna då, så att de inte sitter för länge på respektive institution. Och det är ju av en hänsyn till deras mentalhygien helt enkelt. De står inte ut hur länge som helst på ett och samma ställe. Jag har ju under min tid som socialarbetare varit framför allt intresserad av mognadsprocesser.
Ja.
Och det är häpnadsväckande hur få som egentligen har funderat kring det här då. Och jag då, som har nästan specialiserat mig på mognadsprocesser, hade inte så mycket nytta av det. För de här personerna är sjuka på ett sånt sätt att nästan all annan erfarenhet av socialt arbete bleknar liksom. Men om jag säger mognad till dig, vad är mognad för dig?
Jag tror att det är någonting som man får genom livserfarenhet och att det kommer genom samtal och genom också personliga erfarenheter och också det här att jag tror att en människa har väldigt många åldrar inom sig som man kan plocka fram vid olika tillfällen och då tror jag att för mig så är jag ändå mognad det här lite mer äldre.
Känner du någon person som du betraktar som en mogen person?
Ja, det gör jag. Flera stycken.
Tycker du att det är behagligt? Att det är, det är någonting som är bra? Att man är mogen?
Ja, jag tycker som sagt att det är väldigt fint att kunna plocka fram olika åldrar och olika grejer ur sitt minne och sina erfarenheter. Och jag tycker att det absolut är väldigt positivt att få samtala och man kan lära sig så himla mycket av till exempel då äldre personer och som har ett helt liv eller en väldigt stor del av livet bakom sig.
Mm. När man närmar sig det här med mognadsprocesser ur ett beteendevetenskapligt perspektiv så finns det en definition av begreppet mognad och den är lite märklig. För definitionen är förmågan att relatera. Tre ord bara. Förmågan att relatera. Det är det som är mognad. Förmågan att kunna känna och tolka sina känslor samtidigt. Så att när man får en känsla så tar inte den över. Man är alltså inte impulsstyrd eller känslostyrd utan man kan tolka den känslan omgående. Naiva människor kan ju bli glada 40 gånger om dagen. Men de blir ju ofta väldigt besvikna för de märker att nej men så roligt var inte det här. Men man blir väldigt, väldigt glad. Ja. Eller man blir väldigt, väldigt frustrerad. Men man kan inte tolka frustrationen. Man förstår inte vad det beror på utan man blir bara frustrerad. Och det här tar då jättemycket energi.
Ja,
och när man jobbar socialt så vill man ju att människor ska mogna. Alltså människor ska bli bättre att relatera till sin livssituation, till relatera till andra människor. Och du som inte ser, du måste ju bli extremt duktig på att relatera till din omvärld med andra sinnen. Men det kräver ju också att man tränar de sinnena. Men dagligen nästan så möter jag människor som är mer eller mindre känslostyrda. Ett litet barn lider ju av ett omedelbart behov av tillfredsställelse. Och det lilla barnet, det är ju inte så konstigt att det kräver omedelbar behovstillfredsställelse för att man är ju inte trygg med det. Det första som första riktigt stora tecknet på att ett barn håller på och mognar, det är att barnet har lärt sig att vänta. Och att vänta, det kan vara njutbart. Man kan till exempel gå längt efter sin födelsedag. Eller
det var faktiskt precis det jag tänkte säga. Att det är det man längtade. Man önskade sig kanske någon viss present. Även om det bara var materiella saker så tyckte man om det också.
Ja. Och när mina tvillingar var 5 år så kom jag så väl ihåg kvällen när jag skulle natta dem. Och den ena var en pojke och den andra var en flicka. Och det vet vi att flickor mognar ju snabbare. Och när jag skulle gå in och natta min pojke där så var han ju som en propeller i sängen. Han var ju så uppskruvad va? Så det gjorde nästan ont att behöva vänta hela natten till den här födelsedagen. Och så hade han ju önskat sig en cykel va. Och det tog en stund att natta honom där för han led nästan av, det var nästan smärtsamt med den här väntan. Ja. Och sen gick jag då in till flickan, lika gammal. Och det är då jag tycker det här är så spännande för hon är nästan lite nedstämd. Ja. Men vad är det Maja frågar, vad är det? Du är väl inte ledsen? Du fyller ju år imorgon. Jo men Och då är det där med, jo men pappa, när vi har haft våran födelsedag då, då vet jag inte vad jag ska längta efter. För det var det väldigt långt till jul och otroligt långt till nästa födelsedag. För hon hade njutit av den här perioden av att få gå och längta efter den här födelsedagen. Planera födelsedagskalaset och allt det här. Medan den exakt lika gamla pojken nästan mådde dåligt av den här jobbiga längtan. För han var fortfarande så omogen att han bara njöt av den omedelbara behovstillfredsställelsen. Och då är det omedelbara som är det viktiga, inte själva tillfredsställelsen. Ett barn kan hellre ta en godisbit nu än att vänta i 2 dagar och få en hel påse.
Ja, det där har gjorts mycket forskning på det där. Ja. Att det fungerar för många. Samtidigt tycker jag, jag håller verkligen med om det, för det är jätteviktigt för mig att i alla fall ha saker att se fram emot hela tiden. För annars så blir det lite, det kan bli lite tungt annars, kan jag känna. Men sen så var det också kul om man till exempel önskar sig någonting som man vet att det här kommer jag ha nytta av en längre tid och kunna njuta av en längre tid. Då kan ju det vara fint. Men jag kan verkligen relatera till det här som barn, att man längtade. Och det var ju svårt, för jag har ju både min födelsedag i december och så kommer julen väldigt snabbt. Så det var såklart ett, det var tufft att behöva vänta nästan ett år då igen.
Men då är det ju så att när man möter människor på de här institutionerna som har så grava avvikelser i sin personlighet, så undrar man ju naturligtvis, hur har det kunnat bli så här? Då är det nästan alltid så att det här börjat med en väldigt tidig störning av den så att säga normala barndomen som alla man önskar att alla barn ska få.
Ja.
Den har störts. Och i det här fallet med de här sexualförbrytarna så var det ju, de hade ju en sak gemensamt, och det var ju att de själva hade blivit utsatta som barn. Och det hade stört hela deras mognadsprocess. En person med en väldigt, väldigt störd mognadsprocess kan fort...
Vänner, kommer jag avbryta er mitt i ert samtal? Ja. Men jag tänker att jag är tvungen.
Är det konstigt?
Jag kommer aldrig lyckas komma fram. Så framför er nu så har ni något gott i en djup tallrik.
Ja.
Så hoppas vi att det ska smaka.
Ja, tack så jättemycket. Vi hoppas på det. Jag tänker att vi kan testa det här och så kan vi prata lite samtidigt.
Men det är kniv och gaffel här. Och djup tallrik. Så det här är ju... Oj, oj, oj.
Ja. Vad gillar du att äta i vanliga fall och sådär?
Ja, men jag är ju... Alltså bara, alltså husmanskost tycker jag. Jag tycker inte man behöver... Men sen asiatisk mat är ju jättegott.
Ja, visst är det.
Ja. Jag tror att det är sill vi äter, va? Kan det vara det?
Ja, jag tycker att det är någon lax och så är det lite olika grönsaker.
Ja, lax kanske det är. Men den har liksom konsistensen är som ungefär som inlagd sill. Och det här som knaprar, vad är det för något?
Det är ju lök till exempel och så är det något det andra.
Mm.
Någon sån här kaviarliknande är det väl också, tror jag.
Kan du känna i tallriken om du har ätit upp allting bara med kniven och gaffeln?
Alltså ganska bra. Folk brukar klaga på att jag ibland har någon gaffel kvar eller så när det är klart. Men det mesta kan jag ju få i mig. Jag tycker inte att det är hela världen att jag lämnar lite grann. Det får liksom vara så. Men jag gör ju så gott jag kan. Och det mesta kan man absolut känna att man har fått upp, skulle jag säga.
Men det här att inte...
Ja, nu kände jag att det var något bröd också här.
Mm. Det var det. Men att jag inte...
Ropa sen på hovmästaren om ni... Efter ni har gissat er till om olika saker och sådär. Så...
Ja. Ja, vi har ju gissat lite grann här. Så att...
Ja, men jag tror att jag är fel ute.
Ja, men vad har ni för kvalificerade gissningar då?
Först trodde jag att det var inlagd sill.
Ja.
För att jag tycker konsistensen påminner om det.
Mm.
Och det finns ju massa olika varianter, så. Inläggningar. Men sen sa du lax.
Visst? Jag sa det,
ja. Och det skulle det kunna vara, men jag tycker konsistensen är mer sill.
En av er har rätt.
Ja, det
så är det.
Så att det är bästa avsnitt.
Vill ni höra vad det var.
Ja. Absolut, vi gissade på lite annat.
Ja, men lök och olika. Lax var rätt.
Mm-hmm.
Ja. Ja, så vad har ni mer kommit fram till då?
Lök. Och bröd.
Och bröd.
Mm. Ja, precis.
Det här är någonting som knaprar.
Det är det också, ja, precis. Visst är det svårt att äta när man inte ser.
Det är precis som att smakerna blandar ihop sig.
Mm.
Man har svårt att separera dem.
Ja, ja.
När man ser vad man äter,
ja,
så kan man ju också... Då funkar ju hjärnan liksom. Men nu blir det bara en enda helhet om man har ingen...
Precis, men passar helheten ihop?
Ja,
det tycker jag.
Precis. Jättegott var det här.
Fan vad gott var det. Vi har laxtartar.
Ja, precis.
En finskuren lax som vi har blandat upp med lite pickles, kapris, dill, lök, citron. Till det har vi gjort en rökt ostronmajonnäs, tångkaviar och sen var det lite stekt råbröd till.
Ja.
Ja, och sen var det en äggulas på toppen som vi gjorde sönder så att den skulle bli lite krämig och god för er. Det var liksom band ihop hela rätten, kan man säga.
Det här var fantastiskt gott. Jag skulle säga att det här är den bästa poddlunchen hittills som har serverats. Alltså.
Ja, vi har jobbat hårt på denna. Jag, Krille, Reine, Jimmy, Lavdim hela morgonen här.
Jättebra jobbat.
Har jag,
alltså,
har jag ätit upp?
Det har du. Alltså, ser du inte det?
Nej.
Det gamla klassiska ser du inte det skämtet?
Nej.
Sen så var det en mousserande äppel, en alkoholfri äppelcider kan man säga.
Ja, den hade jag däremot inte testat. Jag hade bara testat
den
andra
där.
Här med citron.
Ja, jag var tyst när jag satt ut dem.
Ja.
Det var taskigt faktiskt.
Åh, vad gott det här var. Oj, oj, oj.
Kommer mer goda grejer.
Laxtartar.
Ja, absolut. Väldigt balanserade smaker och bra variation. Och väldigt, väldigt roligt det här, måste jag säga.
Och mycket.
Ska vi återgå lite till det här som vi var inne på? För det var lite intressant tycker jag. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad vi var faktiskt.
Men jag tror jag har tråden.
Okej.
Hyfsat. Men det som är skillnaden mellan mig och dig och de här människorna som man möter på en sån här ganska... Det är ju en ganska kvalificerad institution. Alltså det är ju grov, väldigt grova brott. Det är ju intressant att fråga sig, hur har det här kommit sig? Det är väldigt, väldigt svårt att börja titta på de här personerna som har så här extrema beteenden. Och då är det mycket lättare att titta på mildare problematik. Alltså, till exempel bara på ett barn som inte fungerar i skolan eller en vuxen person som är helt hopplös på sin arbetsplats. Det gemensamma för människor som har en störd mognadsprocess, det är ju att man har väldigt, väldigt svårt att upprätthålla långa, varaktiga relationer. Det är ett sånt tydligt tecken. Det är också väldigt intressant att de här personerna som då inte fungerar i de här sammanhangen, inte på en skola eller på en arbetsplats, kan ju vara otroligt intelligenta och skickliga på vissa saker. Alltså man är duktig på det instrumentella. Men när det gäller allt annat, koncentration, empati, alla de här, det vi då kallar för icke-autonoma jag-funktioner, de finns ju inte där, för de kan bara utvecklas i nära bestående relationer. Så har man inte det som barn, då blir till exempel koncentrationsförmågan eller sin empatiska förmåga väldigt, väldigt begränsad. Och då kan man kan ju bli hjärnkirurg. För det är ju inte så att man saknar intelligens. Man kan ju bli neurotiker istället då. Så blir man en sån här person som bara lever för sin uppgift och för sitt jobb. Men man är en helt hopplös social person. Och man kanske till och med gör stora överträdelser. Man har inte en empatisk förmåga. Man är inte snäll med sin man eller sin fru eller sina barn. Man förstår det heller inte. Ta in det här begreppet kring mognad. Alltså att det är förmågan att relatera. Det är det som är mognad. Om du har en hög förmåga att relatera till allting som du är med om, allt du har varit med om, allting som du kommer att vara med om. Att du relaterar till att det är olika beroende på vem du är tillsammans med.
Ja.
Varje situation kan upplevas olika beroende på vem man är med. Och ju bättre man blir på att relatera, ju större mognad har man då. Så mognad är ju ett hittepåbegrepp egentligen. Ett ord som egentligen man inte förstår, utan man har sin egen lilla tolkning. Men går man då över till de här människorna som sitter då på mer eller mindre livstid, så finns det en oro hos oss som jobbar med det här. Och det är att väldigt många tar livet av sig. Risken för självmord ökar ju mer den här personen mår bra, ju mer vi kan skapa en hemlik trivsel. Om vi lyckas få någorlunda djup relation till den här personen.
Så om vi väntar på nästa rätt så får ni ett litet, kan man säga, tilltugg. Till höger har ni, ni har två burkar framför er. Den till höger, där kan ni plocka med er hand och doppa i den som är till vänster.
Okej.
Okay. Och så blir det som en dipp, det som är till vänster.
Ja.
Hoppas att det smakar.
Tack så mycket. Ja, men det här ser jag ju vad det är. Jag känner, ser.
Är det jag ser, lite gurk, små gurkar?
Ja, är det? Precis.
Mm. Men vad är det i dippen då?
Ja, vad är det här? Det är väl också lite dill. Det var ju dill i förrätten. Eller så är det kvar smak från den som jag har i munnen. Men...
Det är någon naturell yoghurt. Det är inte gräddfil. Vad svårt det här är. Gurkan smakar så mycket så att...
Ja, precis. Man... Den tar över ganska.
Mm. Nu känner jag någonting i dippen.
Gjorde jag också när jag grädde runt lite mer. Det hade jag inte gjort tidigare. Nej. Så att nu kom det annat här helt plötsligt.
Men du, är det vanilj?
Nej, någon vanilj känner jag inte. Det är jag också.
Ja, ja. Är det banan? Men vad är... Du, det är vaniljyoghurt.
Men, tror du verkligen det? I så fall tycker jag att det var väldigt mesigt med vaniljsmak. Men att det smakar väldigt lite vanilj i så fall.
Ja, jag håller med. Det är här och där i dippen så dyker det upp grejer som smakar.
Ja.
Jag får till en snackset.
Absolut.
Var det gott?
Det var...
Ja. Ja. Men vad 17 är det i dippen?
Ja, du. Det... Känner du inte igen det?
Jo.
Den gamla japanska plommonsirapen.
Nej, det var skönt.
Nej, gör
det.
Nej, den är svår att sätta.
Ja.
Men nej, den är smarrig.
Ja, det var någonting ibland som kom. Men det var den, man kände den smaken ibland bara.
Ja, så att det var ganska lite.
Ja, precis. Ja.
Jag kommer så väl ihåg att vi hade en ung kille, jag tror att han var lite drygt 20 år. Han hade varit så enormt utsatt som barn själv att han hade inget minne av sin barndom. Och han minns heller inte sina föräldrar. När det händer såna här allvarliga saker så förstår man verkligen hur psyket lever sitt eget liv.
Mm.
För att anledningen till att han inte kom ihåg sin barndom eller sina föräldrar, det var ju att om man hade gjort det, då hade han hade ju inte stått ut. När han kom till oss så var han extremt våldsam. Han hade ingen förmåga att kunna skilja på sin fantasi, sina drömmar och det som var verklighet. Det här är ju, jag aldrig varit med om det här tidigare. Alltså att man, att en sån här funktion är så utslagen. Och förmågan att skilja på fantasi och verklighet, det är en av de här grundförmågorna som jag pratar om. Alltså koncentration är en, empati är en. Förmågan att skilja på fantasi och verklighet är också en sån här funktion som utvecklas under mognadsprocessen. Men den var ju avstängd. Han var kolossalt våldsam. Och så efter några månader så... Så visade det sig att han trivdes väldigt bra. Och varje morgon så kom han upp och var på gott humör. Och så berättade han vad han hade gjort på natten. Och han hade varit ute och kört bil. Han hade varit åkt då, från den här orten där vi befann oss in till Göteborg. Och så hade han kört street race med Göteborgskillarna. Och sen så hade han åkt hem och lagt sig. Allt det här upplevde han att det var verkligt, men det var ju det han hade drömt. Eller det han hade legat och dagdrömt om eller fantiserat om. Men det var helt påtagligt verkligt för honom. Ju längre han bodde hos oss och ju bättre relation han fick med oss i personalen, så avtog den här våldsamheten. Men vi märkte också att det här ledde till att han började komma ihåg mer och mer. Och då förstod vi, det vi utsätter den här killen för, det är ju att han förr eller senare kommer att få tillbaks sina minnen. Och vi gick ju i ständig terapi i personalen med en på den tiden känd expert här i Göteborg på just den här typen av problem. Det var en tickande bomb. Vi förstod att han skulle komma och ta livet av sig när han förstod vad han hade varit med om. Knappt 2 år senare så var ju det fallet.
Oj.
Men det som är så lärorikt när man har möjlighet att betrakta det här med mognadsprocesser, det är ju att man är ju själv lite i det här också.
Ja.
Och det krävs ju lite för att det ska bli en liten fnurra. Det räcker ju att man blir förälskad, så tappar man ju förståndet.
Ja, men precis.
Om man för exemplets skull tillåter sig att betrakta människan utifrån att den har 2 stycken grundegenskaper. Det ena är de instrumentella, alltså de kunskaper jag faktiskt har, jag har lärt mig. Och sen finns det då det affektiva, alltså känslolivet. Och vissa människor har ju jävligt dåligt morgonhumör. Jag kommer ihåg när jag var tonåring, alltså jag kunde ju skrika på morsan på morgonen, va? Och sen var jag en bättre människa på eftermiddagen. Men alltså tidpunkten styrde lite grann hur jag fungerade. Och likadant är det med en förälskelse. För om man blir förälskad så blir man så känslomässigt engagerad och ockuperad. Så att om man säger att man har en balans mellan känsloliv och sitt intellekt. Så om det då ökar med 2+ på den känslomässiga sidan. Då finns det tyvärr en automatik som gör att det minskar med 2 på förståndssidan. Så ju mer förälskad man är, ju mindre tillgång har man till den här funktionen som gör att man kan tolka sina känslor. Man bara känner dem, man kan inte tolka dem.
Det tror jag att många kan relatera till, verkligen.
Och det är också så här att det räcker att det blir kväll och mörkt ute så hamnar man i en annan sinnesstämning. Och då förändras också ens intellekt. Man tas över av sina känslor och man är trött. Och man kan då således inte omgående tolka sin känsla, utan man känner bara känslan, man drabbas av känslan. Men om man känner samma känsla klockan 11 på förmiddagen så känns det inget alls, va? Men klockan 2 på natten så kan man vara väldigt känslig. Och det är just det där förmågan då att kunna tolka de här känslorna som man har, som minskar i förmåga när man drabbas av en sån här känslomässig storm. Men det kan också vara tvärtom, alltså du utsätts för mobbing, eller du utsätts för, ja, någon är otrevlig med dig kontinuerligt på ditt jobb eller på skolan. Så till slut orkar man inte tolka den här känslan. Man orkar inte tolka och känna sig, men det är ju han som är dum. Det är ju inget fel på mig, det är ju fel på han som håller på och mobbar mig. Men till slut klarar man inte av att tolka den, utan man bara känner den. Och då kan ju vad som helst hända. Då kan ju till och med vara så att jag blir våldsam. Det är ju det här man jobbar med när man jobbar med socialt arbete. Att försöka få en miljö och ett samband som gör att människor får lite lättare att kunna tolka sina känslor. Man ger dem tid. Man kanske avgränsar så att det inte är så mycket människor runt omkring. Många barn idag är ju i klasser på kanske 25-30 barn. Och då fungerar de dåligt. Men om de är i en grupp på 6-8 personer, då fungerar det alldeles utmärkt. Man behöver relatera till alla de här 25-30 eleverna som man har omkring sig. Och det tar sån energi att man klarar det inte. Det är därför nästan alla såna här specialklasser består av ganska få barn.
Och det är fantastiskt att det finns. Jag önskar ju att alla skulle kunna få uppleva det istället. Jag var ju i en klass ett tag på nästan 50 personer. Hela mellanstadiet var det i princip så väldigt, väldigt ofta. Och det var ju väldigt svårt. Det var ju ofta väldigt högljutt och stökigt. Och jag förstår att det verkligen inte fungerar för alla.
Det är ju många som relaterar till indianerna. De vill inte ha grupper som var större än 8. Det var den perfekta gruppstorleken. Där man tillräckligt många för att kunna göra lite underverk och justera lite. Men man är inte för många, utan man har liksom möjlighet att lära känna alla. Och man kan relatera till hela gruppen helt enkelt.
Ja. Hur gör ni då för att försöka uppnå så bra resultat som möjligt? för personer som behandlas.
Målsättningen var ju att de här, om vi nu kallar dem för pedofiler, de här pedofilerna, de skulle ha det så bra som möjligt. De skulle ju få vård. Bra mat, en bra fritid, variation. Man försökte ju skapa program och aktiviteter som gjorde att det inte blev för långtråkigt eller för monotont. Det kostar enorma pengar att ha den här typen av människor inspärrade. Men vi gjorde ju utflykter, de var inte rymningsbenägna. Vi var på båtmässan och vi kunde åka och handla på ICA och man kunde göra olika saker.
Nu är det dags för lite mer mat.
Mm. Ja, tack så jättemycket.
Nu är det också lite. En djup tallrik, va?
Kanske att det där var något salt eller peppar.
Alltså, ja, du tänkte inte att han tog fram sin lilla såg och ställde sig och började såga.
Det luktar faktiskt precis peppar här.
Aha. Han sågade sitt gamla pepparträ.
Är det huvudet nu?
Precis.
Ja.
Då önskar jag gärna, när ni har gissat klart och sådär,
ja,
så har jag en liten historia kring det här som ni kommer stoppa i munnen.
Ja, det får jag gärna berätta.
Ni har ju två olika smaksättningar på er bådas här nu då. Du har ju vitlök i din i alla fall, Vispo.
Kan det vara en risotto det här?
Men jag tror jag fick en känsla direkt för vad det här skulle kunna vara. Inte risotto.
Nej, det var det inte. Oj, vad svårt.
Mm. Vi fick ju inte exakt samma nu eftersom du är allergisk mot vitlök. Mm. Så du har ju förhoppningsvis fått något utan det nu.
Ja, det var jobbat. Gå gaffeln upp och ner.
Det verkar ändå gå bra. Du har ju ändå fått i dig. Du fick ju i dig förut. Det var ju bra för att det var lite djupt tallrik. Och
mm.
Det här, ja, är ju också en tallrik med lite kant. Då kan man klara sig bättre i alla fall.
Det här är jättegott.
Det var det verkligen.
Där kom det ost.
Okej.
Okay. En lite starkare ost, kanske en grönmögelost.
Det har jag känt. Vi kanske äter helt olika saker, det verkar faktiskt så.
Är det inte som små riskorn?
Jaha, intressant. Jag tror att jag äter en lasagne i alla fall. Men vad du äter, det är nog något helt annat.
Ja, men gud, det är ju lasagne.
Oj, är det alltså?
Ja, men det måste ju vara. Det är ju pasta de här. Det är jag som har undrat vad det är.
Jag vet inte vad du äter, som sagt.
Nej, men det här skulle mycket väl kunna vara en lasagne. Men du
jag
säger det så.
Nu när du pratar om så annorlunda helt enkelt, vi äter garanterat helt olika grejer.
Mm. Nu fick jag pasta igen.
Jaha.
Lasagne, pasta. Då är det den där bechamelsåsen.
Precis.
Med, och så har de sån jättegod ost i den.
Ja, det är såsen du menade, ost kanske.
Mm.
Jag tänkte berätta lite här nu. Vi gjorde ju lasagne.
Ja.
Såklart. Men när vi fick veta att du inte tålde vitlök mitt uppe i allt. När lasagnen var inne i ugnen. Det blev lite svårt att plocka bort vitlöken. När
ja, det var synd, för det här meddelade jag för typ en månad sedan. Men det var
tråkigt.
Nej, jag hörde också av personen. De sa ju det till mig. Jag glömde bara bort det. Men så det ni äter nu, det är en öppen lasagne. Vi fick blanchera lasagneplattorna. Och sen så värmde vi dem i ugnen, pizzaugnen med olivolja. Du fick ju en köttfärs med morot och allt det där goa. Men ingen vitlök. Sen så bechamel ringlade vi om. Och så är det ju tre sorters ost, tänkte vi. Tricolore heter väl själva flaggan.
Ja.
Men det betyder väl färger. Men här blir det tre ostar. Mm. Så vi har en svensk ost, restost, lagrad. Och sen så har vi givetvis parmigiano reggiano.
Ja.
Och sen så har vi det som du tyckte var lite mögligt då. Det var då getost som var fryst. Så det var som ett snö på det här öppna landskapet av lasagne.
Ja, för det är skitgott. Eller det som är i vanliga fall bara en ostsås.
Ja.
Det är ju jättehög kvalitet på den här.
Och sen så är det kallpressad rapsolja också. För det är lite halmigt sådär. Och nu hittade ju inte jag här i sista minuten. För här har vi flyat ihop sen du sa. Eller jag fick reda på att du inte tålde vitlök.
Ja.
Så det blev någonting av det i alla fall. Vi skapade in i sista moment här.
Ja, jävlar.
Ska vi lägga på den också?
Ja.
Och då precis när jag skulle lägga så bara, har vi hasselnötter? Det hade varit gott om jag hade haft hasselnötter som var lite rostade runt om, för då blir det en annan textur. Mm. Och det hade tillfört någonting till rätten som vi inte visste vi skulle laga, kallar vi den här rätt.
Det var jättebra jobbat, verkligen.
Så det var därför vi slängde in den här cornichongerna mitt i allt.
För att... för att fördröja lite.
Exakt. Ja. Hade vi haft en brödservering så tror jag att vi hade slängt in det också.
Det var helt fantastiskt.
Men nu otroligt har vi lite gott.
Ja.
Det var väldigt bra mat. För den ligger kvar på gaffeln på något. För ibland är det ju tomt på gaffeln när den kommer till munnen.
Men det, ja, det händer mig också faktiskt. Ja, men det här var som sagt väldigt lyxig mat. Så här bra har det inte varit faktiskt i podden. Så det här var väldigt bra att få höra bakgrunden till.
Riktigt fin restaurangmat. Det här är toppkvalitet.
Fantastiskt.
Från förrätten alltså. Mm. Folk blir ju förbannade när de hör hur bra miljö vi då ska skapa. För man tycker inte att de här människorna har förtjänar det.
Nej, det är lite som fängelset också. Mm. Att många kan bli väldigt frustrerade. Och jag ska erkänna att jag väldigt många gånger har funderat på att livet i fängelse egentligen är på många sätt bättre än det som många personer med funktionsnedsättning lever idag. Just för att man får mer struktur och aktivitet, och man har helt plötsligt rätt till att antingen jobba eller studera. Man har det här med måltider och man har personer som ser till att man kommer ut varje dag, vilket man som med funktionsnedsättning behöver man kämpa väldigt mycket.
Ja, så de pengarna som varje person kostar per dygn, det är ju enorma summor när man har den här typen av vård. Och det är ju kolossalt provocerande då för människor som talar om det här, som inte kanske kan sätta det här i perspektiv. Men jag tycker nog ändå att jag kan inte jämföra så bra med hur det är i andra länder. Jag vet ju bara hur det är här i Sverige. Men man blir förvånad över hur noga det är med det här humanistiska begreppet. Alltså, har du begått ett brott och du bedöms att du har inte varit vid din sinnesfulla bruk, då får du vård. Och då får du en ganska bra vård.
Ja.
Det sparas inte speciellt mycket pengar, utan det måste bara genomföras. Och hur mycket pengar du får som kompensation och som hjälp utifrån din funktionsnedsättning, det är ju säkert minimala pengar jämfört med vad de här människorna kostar. Och de har förgripit sig sexuellt på barn.
Precis. De kan ju dock inte heller hjälpa det. Det har man ju konstaterat.
Ja.
Men jag kan inte heller... Eller vi med funktionsnedsättning kan inte heller hjälpa det.
Nej.
Så att om man tänker så känns det ju såklart väldigt sorgligt att det ska sparas in så oerhört mycket på vissa grupper och inte på andra.
Ja.
Och det kan man ju ha åsikter om såklart. Men för att få den här kvaliteten också, fick de ytterligare förutom den här vardagen att gå ihop, är det även så att man gör lite mer saker som många skulle tycka var roligt på helger till exempel, eller... Firar man jul och sådana saker?
Ja, jag har firat julafton, delat ut paket och det köptes, alla skulle få paket, och det var skjortor och det var slipsar och det var allt möjligt. Sen blir det ju naturligtvis inga semestrar.
Alltså,
man åker inte på dyra resor och sådär, utan man åker i närmiljön.
Får man träffa sin familj? Hur funkar det med sånt?
Du, det var inga familjer som... Det behovet fanns inte.
Okay.
Jag funderar mycket över det, men de är ganska... De här personerna, de är rätt avskurna från sina familjer och vänner. De alla har vänt om ryggen.
Okay.
Så det kom aldrig några besök.
För jag menar, personer som kanske har suttit... Jag förstår att många är väldigt självklart upprörda och ledsna och rädda och allt sånt här. Men jag menar, när en person har fått vård i några år, tänker man då kanske inte att den här personen är idag mycket, mycket bättre? Den här personen kanske har blivit som, ja, men förändrad på ett positivt sätt.
Ja, de flesta av de här männen, de var inte medvetna om att de hade begått de här brotten.
De erkänner inte för sig själva och inte för någon annan heller. Och det var svårt att veta om de pratade sanning. Min upplevelse var att de själva inte tycktes ha gjort de här, begått de här brotten. Vi hade en man som var äldre, långt upp i pensionsåldern. Han var fruktansvärt irriterad över att man hade dömt honom på det här sättet. För han hade ingen egen uppfattning om att han hade begått några övergrepp. Men det var ju klarlagt. Och då är det de här mekanismerna. Om man inte förstår, om man inte kan relatera till den här händelsen, så kan han naturligtvis heller inte uppleva den. Och be om ursäkt eller bearbeta det. För att han, det finns inget att bearbeta, för han minns inte. Han kan inte komma i kontakt med det. Det är en helt hopplös tillvaro liksom för oss som jobbar inom behandlingen. Det, behandling är det ju inte. Det är bara en upprätthållande vård. Se till att de inte sticker och att de inte begår några nya brott.
Vad händer när människor, de som faktiskt inser vad de har gjort?
Ja, men det är ju därför det är så många som tar livet av sig.
Ja.
När man inser vad man har blivit utsatt för, eller när man får en insikt om vad det är man har tillfogat någon annan. Så att under den tiden som jag var på den här arbetsplatsen, så tror jag att vi hade 3 självmord. Och då fanns det 9 platser. Så en tredjedel tog livet av sig.
Hur ofta var det som ni tog ju 9 personer? Hur funkade det?
Ja, det var ju när någon dog eller när någon blev flyttad. Så att hade man suttit hos oss i 4-5 år, då försökte man nog hitta ett nytt ställe. Då.
Just.
Flyttade man på dem så de fick en ny miljö. Men jag har svårt att tro att någon av dem som satt där har kommit ut och lever ett fritt liv. Jag förstår att alla mina bekanta och sådär, det är klart att de tycker väl att man kanske bara ska... Ja, men de tycker det här är så fruktansvärda brott, och de blir provocerade när de hör vad jag gör på jobbet. Och därför sprids väl inte det här så mycket. Man pratar inte och skriver inte om det, för att det är just så provocerande. Men inom vården så vet man att det här måste upprätthållas. Vi måste bedriva den här typen av vård. Vi är skyldiga att göra det. Men jag har lärt mig att se ett människovärde även hos en sjuk person som har begått såna här hemska handlingar. Jag tänker tillbaka på de här med värme. Jag har haft många stunder som har varit jättefina.
Precis. Var det människor då som du beskrev här tidigare, så sa du att människor, även om de inte har någon empati, så fanns det ändå andra saker som de här personerna var väldigt, väldigt bra på. Lyckades ni hitta sådana saker så att de här människorna fick ägna sig åt det som de faktiskt tyckte var intressant och faktiskt var bra på?
Det beror lite grann i vilket skede de var. För de som var ganska nyligt dömda, de var ganska tilltuffsade och det var rätt mycket medicin och sådär. Men de som hade suttit ett tag och på något sätt landat i det, de var ju lättare att så att säga ha en relation till.
Hur många var ni som jobbade? Du sa att det var 9 som bodde där, så att säga. Hur många personal var ni?
Ja, då var vi dagtid, så var vi 4-5 stycken. Sen på helgerna så jobbar man själv.
Oj, då var det bara en i taget som jobbade?
Ja, man gick på fredag kväll och så gick man av måndag morgon.
Oj.
Så var man själv. Och sen när man skulle sova så fick man låsa in sig i sin cell. Av säkerhetsskäl då. Så på kvällarna då när klockan blev 7 då, eller vad det nu var, så drog man sig tillbaka. Så var det medicinutdelning vid 9 kanske, och sen så däremellan då så kunde jag då ha fritid och sitta och titta på tv till exempel. Men då var jag ju inlåst i en cell då som inte gick att bryta sig in i.
Just det. Var det bara män som jobbade här eftersom det bara...
Nej,
var män?
Nej, det var ett par kvinnor också.
Okej. Okay. Det är så fint bara att kunna finnas där och där man behövs. Och du sa ju det här, när vi har samtalat tidigare här, så har du nämnt det här att du känner väldigt starkt för personer som kanske inte alltid orkar ha en egen röst. Att du vill finnas där för de svaga helt enkelt på olika sätt.
Ja, men i mitt fall så har jag fördjupat mig väldigt mycket i mognadsprocesser. Och det gör också att jag har en ökad förståelse för människor som inte... Som har svårt helt enkelt att hitta hem. Att hitta en verksamhet de trivs i. Och att, man är kanske en person som många stör sig på. Eller man har utmaningar. Och ju äldre man blir och ju längre man har jobbat med sånt här. Så
så tror jag att man hittar ett lugn i det här. Jag trivs att jobba med såna här frågor, och jag är glad att jag inte är 40 längre, för då hade man såna prestations... Man hade ett behov att man skulle prestera också, man skulle lyckas med sitt jobb. Men det är inte lika viktigt längre, utan ju äldre man blir, ju mer gör man det för någon annan och inte för sin egen karriär. Jag fascineras ändå av att det är ganska mysigt att sitta och ha ett sånt här samtal trots att man inte ser någonting. För att den här kontakten man får och det här samtalet som kommer igång, det bygger ju egentligen inte på några synintryck. Jag har aldrig suttit och pratat med någon utan att se förut. Och jag vet, det är inte så att jag saknar synen. Jag har nästan glömt av att jag har den här på mig.
Okay.
Det är när man ska äta och gäller när man ska ha tag på någonting på bordet som det är ett jädra apparat.
Ja.
Jag trodde att jag skulle uppleva mer frustration när man inte ser, men jag känner mig
Du sitter ju här nu. Jag kan också känna mig väldigt lugn och illa det här med samtal, för då sitter man ju still. Som du säger, man behöver inte ha så mycket koll på det som händer runt omkring, men det är ju mer när man rör sig och gör grejer, det är då jag kan känna frustration mer. Det har ju du fått slippa nu lite grann. Jag var inte snäll här i början.
Men nu när du hör om det här vi har pratat om nu, för jag förstår att du är, ska inte säga fascinerad, men du tycker det är märkligt det här att man har jobbat med den här typen av klientel?
Jag tycker inte det.
Du tycker inte det?
Nej. Jag förstår ju att det har bestämt att det ska finnas den här hjälpen då till de här personerna och den här vården, att den ska vara så pass utbyggd och välordnad och så. Jag tycker att det är fantastiskt att möjligheten finns. Jag förstår att de här människorna verkligen, det har ju liksom slagits fast att de behöver vård, och då precis som att vårda vem som helst. Det är klart att det såklart är tufft och svåra situationer och sådär, men
hur hade du föreställt dig att vården var?
Jag hade ungefär det som du har berättat, det var ungefär min bild av det, tror jag. För jag tror att jag tidigare har pratat nämligen med en person som har jobbat med liknande. Men jag vet ju också... Nej, men jag har pratat med andra som har jobbat på rättspsyk helt enkelt. Och de har ju förklarat lite hur det går till. Och då tänkte jag att det är ungefär så här som du har beskrivit det.
Mm. Alltså, jag hade ju en fantastisk arbetsplats på det sättet att vi bedrev ju miljöterapi. Och där var det var en bondgård. Så det fanns ju djur. Och det fanns ju sysslor om man ville.
Ja.
Och det var ju det är ju en fantastisk arbetsmiljö. Ja. Att komma till en bondgård. Och jag tyckte väl det var lite jobbigt. Jag var rädd för hästarna. Men annars gick djuren bra där. Men hästarna, de märkte ju att jag var rädd för dem. Och de bara dummade sig med mig hela tiden. Mm. Man skulle ju liksom in och ut med djuren då, när man jobbar själv på helgen. Ja. Men de hjälpte ju till, gubbarna då. De hjälpte ju mig med det. Det blev ett litet teamwork där. Och när man skulle laga mat, att man... någon hackade grönsaker och någon rörde i grytan och sådär. Så att det blev ju min lilla kontaktyta där på helgerna eller på vardagarna. Men framförallt helgerna när man jobbade själv. Då kom man ju varandra väldigt nära.
Ja, det är klart.
Det störs ju folk på att miljön är... De tycker att den är lite för öppen. Men tänk om de skulle rymma, tänk om de skulle sticka, tänk om de skulle så här. Ja, men det går inte att förvara såna här personer i en korridor, en låst korridor hela sitt liv. Det är inte humant.
Nej.
De som döms för sexuella övergrepp på barn, som döms till fängelse, de har det ju jättesvårt.
Det förstår jag ju, absolut.
Och då kan jag väl också bli en vanlig människa och tycka att ja, men de får ha det då. Det är ändå ett straff som de ska avtjäna. Jag är inte så bekymrad. Däremot så tycker jag att det är bekymmersamt för dem som på grund av sjukdom har hamnat i såna här situationer. Det har faktiskt ett visst medlidande.
Ja, precis.
Man får ju ha strategier för det här, och det är ju att inte läsa på för mycket om brottsoffren.
Nej.
Det kan skapa väldigt mycket hat, problematik då,
gentemot de personerna som man ska vårda.
Ja.
Det finns ju också en strategi hur man ska förhålla sig som personal för att klara av det. För vi är ju också bara vanliga människor. Jag vet, en gång så ska jag ta med mig gitarren till jobbet. De tyckte om när jag spelade gitarr och sjöng. Och så var det en granne som sa, du tar väl för fan inte med dig gitarren och sjunger för de där jävla pedofilerna. Jag förstod inte. Det var det bästa jag kunde göra. Det lugnade.
Ja.
Lugnade ner stämningen, för ibland var det ju fruktansvärt kaotisk stämning på det här stället. Det kunde bli hotfullt, och då får man använda sig själv som ett instrument i den här processen. Just det där att kunna spela ett instrument är ju väldigt, väldigt, och då har man mycket gratis.
Ja, det är helande med musik.
Ja, ja, ja. Det är toppen.
Väldigt välgörande.
Oj vad de sjöng.
Aha.
Ja. Det var de där vanliga visorna som de hade lärt sig när de var barn.
Ja.
Kan sjunga Ekon satt i granen, tycker det var toppen liksom. Eller någon gammal svensk toppslåt.
Ja, nu vet jag. Aha.
Ja.
Nu fick jag snille. Nu ska ni få vara med om något. Du får inte tjuvstarta.
Nej, jag har inte startat.
Nej, du får inte göra någonting.
Jag bara luktar. Jag luktade på ett glas som hade kommit.
Kivluktar du?
Det är ingenting i den.
Nej.
Så det är lugnt.
Ja, men då var det lugnt.
Ja.
Det lät ju som att du trodde att nu är det panik.
Okej, ja, men lite panik fick jag. Ja. Är ni redo?
Vad är det?
Det var en flaska som öppnades.
Jaha.
Det kände man igen ljudet.
Så har du glaset där. Sådär.
Tack så mycket. Nu får vi se det nu.
Ska vi smaka på det här?
Ja.
Ska man dricka?
Skåla kan
jag. Skål. Skål.
Ja.
Så. Det räcker.
Oj. Vad är det här?
Var det inget gott visst?
Jag vet inte.
Det är ju supergott.
Okej. Okay. Jag jävlades med er här nu. Då vet ni vad jag har gjort?
Du öppnar en flaska.
Ja, det var inte något sånt. Det var det.
Det här är en mjölkdrink.
Ja, exakt. Det är det. Det är mjölk med limoncello, lakrispulver.
Ja.
Och lite citronskal. Och lite citronjuice. Alltså juice. Och så mörkt muskvadosocker.
Ja, det är den här. Jag tror att det är den här lakrisen man känner som jag har lite svårt.
Det var därför jag inte ville att du skulle lukta på
den. Limoncellon känns ju, den sticker ju igenom som,
alltså, det är ingenting i, så tänkte jag, det här verkligen inte det, tänkte jag, för det var lite tunt ju, sådär. Så, ja.
Nej, det var mest, jag skulle testa det, hur det kändes, att ni, för då fick ni ju med ljudet där också, då måste hjärnan vara inställd på att det var bubbel.
Eller?
Vad bra att du gillade den i alla fall. Det är nästan huvudsaken, för det är du som är gästen.
Tyckte du inte om det?
Exakt.
Var det inte gott?
Det tyckte jag faktiskt
inte.
Nu blev det här en sån här 2-sekunders grej. Ja. Kan man göra som ändå. Limoncello brukar man ju dricka efter maten liksom.
Ja.
Och jag tog med en ner som mina kompisar har gjort. De prenumererar på citroner från Sicilien eller vad det nu är.
Ja.
Så får de hem en låda när de har skördats. Och så gör de en egen limoncello hemma då.
Jaha, jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men...
Det är citronlikör.
Jaha,
okej. Okay. Alltså det är bra för mat, vad heter det? Jag säger fel tror jag. Matspjälkning, heter det så?
Ja.
Kanske?
Kanske.
Ja.
Det finns alltid ursäkter för att dricka alkohol och säger de att det är bra för det och det. Men jag tror att det är bara det är god sprit helt enkelt.
Ja, jag har ju inte lärt mig att uppskatta någon sprit alls, tyvärr.
Limoncello tror jag att du skulle tycka är gott, för det är inte så alkoholstarkt, men det är
en unik
citronsmak.
Vi får träffas här framöver någon gång och
dricka limoncello.
Absolut. Nu har vi fått efterrätt.
Ja.
Så, nu får vi se vad det här kan vara.
Jaha. Men...
Oj, vad gott. Det här är nog en smak som jag gillar.
Mm.
Och järnspikans. Oj, oj, oj.
Aha.
Mm. En sorbet.
Mm.
Vad är det för smak, tror
du? Ja, det är en smak som jag känner igen, tror jag. Men sen är det något ytterligare här som jag inte har kommit på än vad det är. Så att jag funderar.
Det är något som ligger runt omkring.
Exakt.
Tror att de har smulat ner digestivkex, kanske. Eller något liknande.
Mm. Mm. Men sen var det det här som är lite mer som geléaktigt också.
Det är en sån här vaniljpanna cotta. Så är det en sorbet som kanske är... Vad kan det vara för frukt?
Det smakar lite jordso-känsla ju. Och sen det här andra krispiga, det tror jag... Det vet jag inte om det var... Det smakar nästan på någon liten maräng. Eller någon sån där liknande känsla. Eller så var det digestiven. Men jag vet inte, jag har inte... Det var liksom det här... Men det här geléaktiga, det har jag faktiskt inte känt vad det var smakade. För den här juicen var så stark att det liksom tog över lite.
Men det är som en crème brûlée ungefär, ja. Den här gelégrejen där.
Ja. Det var ju en sorbet på yuzu, som är en japansk citrus då. Det är i stort sett bara det. Det var ju det som var grejen med det här. Ja. Och sen resten utom det var texturer. Så panna cotta, absolut. En kärnmjölkspanna cotta. Mm. Och så hittade jag lite, vad heter det, mandelmassa.
Aha.
Som jag rev. Som det är nog det som ni tror är digestivkex.
Jaha.
Det var bara riven mandelmassa.
Nej.
Och sen var det, nej. Sen var det ett hyvlat äpple. Och sen så var det riven maräng.
Ja, det var maräng i alla fall. Yes. Det var ju tur att man ändå hade någon känsla.
Ja, det var väldigt mycket riven, så att det var som ett snöberg här nästan. Och allting är vitt. Nu är jag färdig för idag, tänker jag. Ja. Jag hoppas att det har smakat bra. Ja,
fantastiskt bra jobbat.
Jag vet inte vad jag ska säga. Det har varit så mitt i prick vad det gäller min smak.
Ja, vad kul.
Ja.
Jättekul. Då ska jag bara fråga dig, Peter, om du har någonting som jag har glömt att fråga. Eller om det är någonting som du skulle vilja säga här innan vi avslutar.
Nej, jag är väldigt glad att jag har fått komma hit. Och det har väckt ganska mycket minnen. Det här är ju det vi har pratat om. Det har inte jag funderat så mycket på under de här åren som jag har varit ifrån det.
Det har varit jättefint att få lyssna till dig. Väldigt värdefullt att få lite insikt i hur det fungerar. Och stort tack för att du kom hit och delade med dig av detta.
Ja, tack för att jag fick komma.
Skulle du också vilja uppleva en måltid utan syn? Eller har du kanske förslag på någon som du skulle vilja höra en intervju med? Kontakta mig på vispen@grunden.se. Ljudtekniker i dagens avsnitt var Rickard Ferreira, och det är även han som har gjort vignetterna. I avsnittet hördes även Kalle Silverlejon och Jimmy Wig som serverade maten. Stort tack för att du har lyssnat!